Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna tillbaka till poddplats 2, en podd om hockey och sport i allmänhet och Löven i synnerhet. Jag sitter här med Nicke Nyman. Jesper, han är upptagen med att springa blodomloppet. Hur man nu gör det när man kan ändå åka bil, men det är en annan sak. Framförallt så sitter vi med Niklas Granberg. Hur är läget med dig?
Ja, men det är jättebra. Tack själv då.
Ja, men det är väl inget större fel. Det hänger ett vildsvin i garaget, skötet i söndags, så det är finemangs. Måste man ju säga. Du då, Nicke?
Jo, men det är bra. Solen har skinit, men inte just nu så mycket. Det börjar bli mulet. Det ska regna här över hela helgen när man ska vara ledig och sådär. Så att det är väl som det är med den saken. Ja, så att nej, men annars är det bra. Inga klagomål.
För ordningens skull så är det... Alltså, Nicke får heta Nicke och Niklas får heta Niklas. Så då får lyssnarna säga på vem som är vem här. Så gott ni går. Niklas, du är gammal agent. Och det ska bli fantastiskt roligt att prata med dig.
Vad kul att du tycker det.
Ja, jag menar hockey från insidan. En sport som vi är intresserade av och brinner för. Så jag ska säga det bara. I dagens avsnitt är då tänkt vi ska prata om. Ja, men det pågår ju fortfarande hockey i världen. Det är VM och det är NHL. Men framförallt då med dig, Nicke, om hockey från insidan. Den hockey som pågår nu, för ni den? Eller för du någon där, Niklas? Tittar du på VM och NHL?
Nej, jag måste vara helt ärlig. Jag har inte sett en sekund. Men det beror också dels på att jag verkar inte ha TV6, vilket är jättekonstigt. Så att, här sitter man utan VM. Jag följer på Flashscore. Jag ser att nu landar jag poäng. Det är ungefär där jag är.
Och du vet att hjälmen sitter uppe på huvudet.
Ja, det första såg på Aftonbladet på bilden på honom. Han alltså, hade alldeles för liten hjälm även i år, såg jag.
Men jag fattar inte, alltså, det, i den familjen alla spelar hockey, det måste ju finnas hjälmar med rätt storlek som någon har.
Det måste bli en grej nästan för familjen att de sitter där, så han har mindre och mindre hjälm på sig för varje VM-turnering nu, bara för att det är en kul grej ungefär.
Ja, någonting är det då i alla fall. Kan ju inte skydda riktigt. Ja, ja. Nej, men du då, Nicke. Du tittar nog mest utav oss i så fall.
Ja, jag såg inte matchen idag, vilket jag i och för sig var glad för. För det slutade 1-0 till Sverige efter att Nylander har gjort mål i powerplay i andra perioden. Så det var inte så mycket rolig hockey att se. Sådär. Men jag har väl försökt följa och se en del i alla fall av det som har varit. Sen NHL brukar jag försöka skrapa ihop highlights. Det är ju, går ju så sent på nätterna nu och det är inga matinématcher heller. Så mycket under slutspelet på helgerna. Så att det blir att kolla igen highlights från NHL.
Ja, NHL är ju ändå ett stort intresse, men det är som allt mitt idrottsintresse är knutet till klubbar man håller på. Och nu så är ju råka Montreal var mitt favoritlag som då final, jag gick till final i fjol, så då såg man ju mycket. I år ser man ju ingenting när man varit inte till final. Snarare rest tvärtom. Man hade vänt tabellen upp och ner, hade den varit ganska fin. Så att det blir inte så mycket. Jag kollar lite grann och om man råkar vara vaken så kan man gärna glo en liten stund. Jag ville bara ändå få det för till protokollet nästan då att jag, eller vi pratade förra veckan om, alltså inför de kvartsfinaler som är då, att jag tyckte att man skulle hålla upp ögonen på Calgary Edmonton. Första matchen blev ju 9-6. Så den analysen var ju inte helt felaktig, att det skulle vara Battle of Alberta bli underhållande.
Jag såg ju highlights från Edmonton. Connor McDavid är så bra nu så att det börjar, alltså han ser ut som Wayne Gretzky gjorde på 90-talet. Jag har aldrig sett någon som är så överlägsen. Det ser ju som när Sasha mötte liksom Almtuna. Ja. Början på 2000-talet.
Ja, men vad hade han? 2 poäng i snitt eller något sånt, Hamel?
Ja, men snitt, ja, minst alltså. Han gör ju precis vad han vill.
Ja, han har 23 poäng i alla fall under slutspelet. Det är ju ruskigt, ruskigt bra.
Ja.
Nej, men hans utväxling när han åker, det går ju så fruktansvärt fort. Och det är ju inte att man tycker att han har högre frekvens. Det är att han har någon slags effektivitet i sina skär som gör att det går bara så oerhört, oerhört fort.
Ja, här borde ju ringa alltså.
Ja.
Där har vi ett nyförvärv.
Ja, men här får ju Baltic-gruppen lasta upp.
Stora börsen.
Nej, men det är otroligt. Verkligen hur bra nu. Nej, men vi kan ju konstatera bara om ni tar NHL att ja, man hade tänkt att det kanske skulle kunna bli något episkt utav mötet i Florida. Ja, det var till 4-0 till Tampa. Florida har gjort 3 mål på 4 matcher. Vad var det du sa, Nick? Han har haft 98%.
98,05 i räddningsprocent i kvarten. Han har släppt 3 mål på 154 skott.
Det är lite, det är ju ett väldigt alla klass på det, måste jag säga.
Ja, vi måste ju ha någon sorts green connection, tänker jag.
Ja, det är ju snuskigt. Men vad skulle du säga då? Är det för att alltså, ha Tampa, är Victor Hedman och deras försvar i sig själv så bra så att... för jag har inte sett något mycket där. Om han gör idioträddningar varenda match. Eller är det att laget som sådant går inte att göra mål på?
Det har varit ganska jämnt i skottstatistiken till sista matchen där de till slut sköt 49 skott utan att göra mål ens på han. Sista matchen höll han nollan dessutom. Men det har varit spelmässigt ganska jämnt, tycker jag. Av det man har sett, nu ser man, när jag inte sitter och ser hela matchen utan man sitter och ser bara highlights så blir det ju vad det blir. Men det har ju inte varit så där att man har tyckt att det har varit ett enormt spelövertag. Men Victor Hedman har ju varit en jätte i försvaret, det måste man ju säga. Och sen har man då en målvakt som står på huvudet emellanåt, så då, ja, då blir det så där. Och sen ja, slutspelsrutin. De har ju vunnit ett par gånger så att de kommer nog bli tunga att ta faktiskt nu när man har sett det här. Men vi vet ju inte vad som händer nästa omgång, kan de åka ut också, så att vi får väl se vad som händer.
Jag såg Tampa i Globen mot Buffalo för något år sedan och först då som jag förstod hur bra Tampa Bay är liksom. De var ju så sjukt bra alltså. Det var en upplevelse.
Ja, det är någon slags här, livsmål att någon gång fara till Bell Center i Montreal och se en match. Det är kanske inte realistiskt, eller det är ju egentligen bara fara, men det skulle vara magiskt roligt. Man säger ju där till exempel, och det är väl på många andra NHL-arenor, att årskort, de köper man inte, de ärver man. Det går liksom inte att få tag i, det är liksom en kö på många, många år för att få tag i årskort. Jag tror vissa, det finns ju många hockeystäder i världen, även i USA. Men Kanada är ju framförallt så. Ska jag nog säga. Ja, men oavsett vilket, det är vad det är. Det ska bli fortsatt intressant att glo på. Man får väl däremot slut i alla fall orka vara vaken. Man har ju kommit in i den åldern att man orkar inte vara vaken på nätterna på samma sätt. Ja, jag förstår inte vad det är. Man är bara ticka upp mot det 50, så det är väl det som gör det. Men läget i VM då, det bör väl bli dags för något, ja det är väl några strömmatcher kvar ikväll väl. Kanada, Frankrike, Finland, Tjeckien och sen är det kvartsfinal om ett par dagar. Väl?
Mm. Stämmer. Och Kanada går ju oväntat tungt, måste jag säga. tycker jag i alla fall. De brukar ju alltid kunna vara med i det där, men de är ju inte ens... De skulle väl teoretiskt sett kunna bli utpetade ikväll. Nu leder de skotten med 9-2 en bit in i första perioden i alla fall, så vi får se. Det lär väl kanske trilla in ett par puckar där.
Jag vet inte vad ni säger, men hur het är de här VM-turneringarna? Liksom, jag är ju en otrolig motståndare mot VM. Alltså, det är ju för mig det som Kalle Anka Cup eller Solfer Cup. Liksom. Det är på den nivån. Det finns ju inga, alltså hur motiverade är de NHL-spelarna som har åkt ut? Att man läser ju bara att de är ute på krogen i Helsingfors eller Tammerfors eller var de är hela tiden. Och festar med svenska supportrarna. Nej, men visst är det jättekul att hockeysäsongen förlängs. VM är ett kul koncept. Men alltså hur seriösa är Kanada och USA kan man fråga sig. Och hur mycket, alltså när de förlorar snart mot, jag vet inte, snart förlorar eller mot England också.
Ja, för mig är VM helt bottenfruset. Jag är helt ointresserad. Jag har inte sett en annan sekund heller. Det är lite kryst. Alltså hockey är ju hockey, men för mig är ju inte hockey-VM är helt ointressant. När samtidigt Stanley Cup-slutspelet pågår, som är det största du kan vinna som hockeyspelare. Så jag är också emot det. Man skulle, för det första spelas det för ofta. Man skulle i alla fall kunna lägga det vartannat år. Och sen kunna gjort det på något sätt. Komprimera ihop spelschemat. Ta bort alla landslagsskitturneringar i Sverige och LG Hockey Games. Och allt vad de har hetat i 57 olika namn per år. Per turnering tycker man ju. Så att man kanske tidigt. Alltså det första som händer på säsongen. På något sätt skulle kunna få till något World Cup, Canada Cup, vad som helst. Med de allra bästa. Och jag gissar ju att det skulle väl de flesta hockeyspelare vilja också. Alltså en sån turnering skulle ju vara en prestige att vinna på ett annat sätt. Ja, men det blir bara fånigt när man inte ens har närhet med bästa lagen. Mm. Och vi har väl konstaterat det förut också att ja, men när i alla fall jag växte upp. Alltså de spelare som fanns då, den här gyllene generationen, det har de väl sagt. Det tror jag vi nämnde i något tidigare avsnitt. Sundin och Lidas och Foppa allihopa, de växte ju upp med drömmen att spela i Tre Kronor. Det gör man ju inte längre. Det är ju snarare att du växer upp som hockeyspelare och drömmer om att spela NHL. Vilket är ju ett skifte. Alltså jag minns ju mitt mellanstadium med Högtom, det var ju hockey-VM var ju stort. Det var ju ramaskri när TV3 köpte över det. Det var ju fullständigt galenskap, så att VM var ju mycket viktigare hos gemene man då än vad det är nu. Men det är väl en kassakossa för internationella hockeyförbundet, tror jag. Alltså det är en stor plusaffär, därför kör man.
Jag tror att de har ju kört sönder enligt mig VM-turneringarna genom att mata på dem varje år. Att, alltså, det finns ju ingen liksom, logik i att spela varje år längre. Alltså, man borde spela varannat år som du är inne på, eller var femte år, eller var tionde år. Förstår vilket intresse det skulle vara då? Jag förstår ingenting av alltså, vad har man för plan med VM på sikt? Den känns ju helt iskall. Det som är roligast tycker jag, ni får rätta mig om jag har fel, det är det här alltså, att se till exempel om sin favoritklubb har köpt en spelare från Tjeckien eller Danmark eller Norge, att följa en sån spelare som ungefär när man satt och såg Sasha Vljavski för Lettland när han spelade i Löven. Alltså, det var ju sjukt roligt att se Lettland då. Det var ju nästan roligare än att se Tre Kronor.
Mm. Ja, nej, men jag håller med. Det är lite tillbaka i det att intresset för sporten handlar ju om spelare som spelar för ens klubblag. Någonstans, det knyts an till det. Alltså att man, det måste beröra på ett eller annat sätt. Så det är klart, hade tvillingarna Rosenthal spelat för Frankrike, då hade man ju kanske glott på matchen ikväll.
Självklart.
Det var... Men Nick, det där flyger inte över huvudet på dig. Då minns du väl dem?
Ja, absolut.
Ja, precis.
Men då saknar man tvillingarna Rosenthal. Alltså, var det Maurice och François, va?
Ja, verkligen.
Mm. Ja, en var det var båda right.
Eller var båda var rightare, right, tror jag. Ja. Men alltså, för att ta den och säga bara på uppstått. Har du någon som helst aning hur det kom sig att... Ja, men fransmän ska ha vi in. Vi ringer någon... Agent.
Alltså jag kan vara helt fakta fel här och då. Jag ber om ursäkt till den som känns sig träffad i så fall. Men jag tror att det var Lars Molin som värvade bröderna Rosenthal. För jag minns att jag skulle liksom skicka någon spelare mitt agentjobb sen till Molin där något år innan när han och Jens Hellgren tränade Löven, om ni minns ett år där. Ja. Och då åberopade jag att han hade ju Då var han inte så intresserad, nu minns jag inte ens vem det var. Då sa jag att ja, men du har ju värvat fransmän förr. Så att det är Lars Molin, minns jag. Så att,
ja.
Ja, jag tror att det var Molin.
För det känns ju lite kantboll. Man hade väl inte hört talas om en fransk hockeyspelare hela sitt liv. Alltså helt plötsligt tog vi två.
Nej, men du, vet, nu kom jag på vem det var. Det var ju Damien Fleury som jag hade. Det var synd att vi inte tog han, kan jag säga det. Det var ett ganska bra karriär i Sverige.
Så. Ja. Nej, jag vill lära dig komma till lite schyssta stories här så småningom. Men det är ju... Det är väl klart att det finns duktiga hockeyspelare överallt. Och jag menar, vi har ju skrivit till varandra. Och vi har ju också haft, och kommer komma in på det här nu också, någon slags cement om minnenas allé. Man minns ju sådana här legendspelare som man egentligen på ett sätt inte vill veta så mycket detaljer kring. Man vill att minnet ska vara kvar. Ungefär som att jag tittar på en gammal film på 80-talet. Jag minns den var bra. Jag ska inte se den igen, för då inser jag att den var inte så bra. Men vi har ju liksom John Vetcher, eller ja, men han är ju för mig typ världens bästa hockeyspelare bara på hans uppsyn. Det spelar ju ingen roll. Utan det var liksom, han har världens bästa hockey efternamn. Han har plösar och han är
rightare. De största plösarna.
Ja, nej, men det behövs inget mer. Och han liksom åker gränsle över klubbarna och sätter en straffribba in. Det är klart att man blir glad, det säger sig självt. Sen att vi förlorar matchen, det måste ha varit. Ni som minns, ni minns. Det var strafflängd mot Södertälje. Oavsett vilket så, det pågår lite spel. Och NHL-utspel är ju mest intressant rent sportligt som jag ser det. Men likväl blir det någon final, så är det väl så småningom man kan börja glo. Men vi går vidare i alla fall. Hur började ditt hockey- och Björklöven-intresse, Niklas?
Gud, nu får vi nog gå långt tillbaka. Men jag spelade själv hockey från 6 års ålder i Teg. Min pappa var tränare i Teg. Och så sen minns jag att min första liksom så här stora Björklöven-minne, det var egentligen att vi skulle spela bortamatch med Tegs juniorlag i Skellefteå stadion i B-hallen. Och så sen skulle värma upp, och så var jag inne och kollade liksom, ja, Björklöven möter Skellefteå, var det som sa. Jag var inne och kika så där genom någon dörr springa, då ser jag liksom den stora Lövenklacken som är enorm på borta stå med baskrar och tuter, och de hade mycket konstiga grejer med sig där. Men det är mitt första lövminne, och då tror jag att jag var kanske 8 år kanske, och sånt där. Alltså, det var ganska tidigt. 8-9 år.
Men alltså, var det alltså match samtidigt som A-lagen möttes?
Ja, vi skulle möta Skellefteå i någon sån här sidohall.
Det var ju lite dålig timing, eller bra timing, beror på hur man ser det.
Ja, precis. Ja. Så att det är väl mitt första Löven-minne. Sen är de här, det som präglar mig väldigt mycket var ju de här två uppgångarna, 98-01 va? Eller 98-00 är det.
Ja.
De två uppgångarna, dels mot Södertälje, den här Eldebrink-matchen, Björn Borg på läktaren, det var en otrolig rysare. Den matchen och även Timrå-segern, när jag tror att det är Johan Boman som gör ett mål där. De två matcherna har präglat mig och mitt Löven-intresse enormt mycket. Jag tror att därför har jag alltid velat se en tredje uppgång. Alltså det är någonting man jagar liksom.
Ja, verkligen. Hur länge höll du på med ditt eget hockeyspel nu? Hur gammal var du när du slutade?
Jag spelade ganska, eller länge och länge. Jag spelade upp till Tegs A-lag. Jag var ju sommartränare med Tegs A-lag, så var jag körde en lite grann med Vännäs i ettan också där innan försäsongen. Sen slutade jag, då kände väl att jag kanske inte kommer ha en jättestor hockeykarriär. Men det var ju divisionsnivå.
Ja. Ångrar du det?
Nej, egentligen inte. Jag tror att det blev rätt. Annars hade jag blivit en sån som håller på jättelänge i division 1 upp tills att jag aldrig hade slutat istället.
Ja. Nej, det var inte den här klassiska. Nej, men jag gjorde gilla knät. Annars hade det blivit NHL. Men ja, det var ju så.
Nej, men jag var nog inte tillräckligt bra.
Ja, just det, precis. Nej, men det är intressant. Alltså, det är ju... Den 0-0 mot Timrå var jag inte på. Jag minns det mycket väl, för det var en onsdag. Och jag kunde inte åka iväg, för jag jobbade den kvällen. Men 98 glömmer man ju aldrig. Aldrig någonsin. Det är ju något fruktansvärt hur magiskt det
var. Jag minns fortfarande vars jag satt på sitt plats för att pappa hade kommit över någon biljett liksom, och så fick jag den. Och så. Jag minns fortfarande vars jag satt. Liksom. Jag hade foten i någon konstig ställning också, som att det blev en fix grej. Så fick jag sitta och hålla liksom, foten i den här konstiga vridande ställningen. Så att, och du vet ju hur, det var 1-0 liksom hela matchen.
Ja.
Så jag tog mig knappt hem på cykel, minns jag. Efteråt.
Ja, men då var det ju lite serieuppgång också, så det får man ju ta. Man får ju ta en för laget.
Gör det som krävs, va?
Ja, verkligen. Men uppenbart då, ditt hockeyintresse blev sen ett yrke. Hur kom det så att du blev agent? Och hur går sånt till rent praktiskt? Behöver man en utbildning och grejer? Det är en stor fråga, men kör.
Ja, men jag pluggade fastighetsmäklare på universitet. Och som lärde känna någon kille på nätet lite grann som höll på med det där. Han hade ingen licens på den tiden. Men då insåg jag att man var tvungen att ta licensen för att jobba som hockeyagent. Den licensieras av SIKO, spelarfacket. Spelarnas fackförbund. Då. Okay. Så jag åkte ner till Stockholm. Jag var ju väldigt ung då. Liksom. Jag får inte ihop det riktigt att jag tog det sådär. Men jag var väl så himla sugen på att... Jag tror jag alltid hade ett intresse av det här. Ja, men ni vet ju själva silly season och spelet bakom för liksom, övergångar. Och alla sådana grejer har alltid intresserat mig till en liksom, osund nivå. Liksom.
Ja, men funkar det liksom bara så? Du bara ring till SIKO. Tjena, Niklas Granberg här. Jag ska bli agent. Jag kommer imorgon, eller hur?
Nej, men jag skrev ju en seriös ansökan och skickade in alla papper de ville ha. Liksom. Sen var de ju tvungna att ta ner mig. Så att, nej, men det var, åkte ner till Stockholm där och så satt alla de här för detta hockeyspelarna där. Det var ju mycket en del liksom, stora profiler, så det var ju speciellt, och vissa är liksom advokater och sådär, så att jag kom ju direkt från Norrland, straight from Umeå liksom.
Men vad gjorde du där då? Alltså, var det liksom, de ville göra någon sorts intervju med dig, eller vad innebar det där träffen?
Nej, men jag varit, på den tiden var det inget inträdesprov. Nu är det någon typ av inträdesprov, vad jag förstår, nu för tiden. Men det var mest att man ska anses lämplig. Och så var det Hans Lodin på den tiden som var generalsekreterare eller något liknande som stod till att jag fick chansen att komma in. Sen var det bara det var ju första utbildningsdagen. Men SIKO anordnar 2 träffar per år för agenterna i Stockholm. Som man måste delta i för att få kvar licensen. Då. Så det var egentligen första mötet med de andra agenterna.
Just det. Rent tekniskt då, blir man anställd hos någon eller startar du en egen firma?
Jag startade en egen företag. Det var väl ingen som var intresserad av mig liksom, på den tiden, ska jag tro. Mm. Alltså, det var ju... Och de spelarna man började jobba med i början, det var ju otroligt låg nivå. Liksom. Det var ju folk som spelar nästan i litauiska fjärde liksom. Mm. Men alltså nej, men sen det hela där yrket bygger ju bara på att man har ett bra rykte och bra namn. Det var väl det jag försökte bygga upp under lång tid och lyckades ändå med det, tycker jag. När jag pratar om det här jobbet, jag har ju klivit av det här för kanske 1 eller 1,5 år sedan. Det känns som nästan ett helt annat liv, för jag var så helt inne i det här jobbet. Alltså jag var... Det är ett speciellt yrke.
Ja, men jag förstår det, och jag tänker också att det har sina både för- och nackdelar att också jobba med det som är ett stort intresse. Alltså det är inte bara fördelar, utan det kan bli liksom att det blir bara hockey hela tillvaron.
Det blir ju så passionsdrivet och fanatiskt att alltså, du kan inte sätta nästan gränser för dig själv när du ska jobba och när du ska vara ledig. Det var ett problem för mig att jag jobbade alldeles för mycket. Och det var väl en av anledningarna till att jag insåg att jag måste kliva av det här jobbet om jag ska hinna med något annat i livet också.
Ja.
Mm. Så att,
Hur funkar det? Alltså om du skulle vilja, om vi säger, nu känns det som att du har lämnat det där, men om du skulle i framtiden vilja bli agent igen, ringer du bara till, alltså har du som någon sorts förtur in då, tror du, eller måste du göra hela den här ansökningsprocessen igen som är ny då i förhållande till den som du gjorde när du blev agent första gången?
Det är en bra fråga, men jag gissar att jag får göra om hela processen eftersom jag har valt att kliva av. Liksom. Så att jag utgår från det. Men jag tror inte att det kommer att köra. Alltså, jag tror inte att det kommer att bli aktuellt.
Ja, just det.
Nej.
Hur gjorde du första gången när du skulle börja knyta till dig dina första spelare?
Det var ju också så här, jag hade ju som ingen att fråga riktigt, för att jag var inte anställd på något av de här större agentföretagen som många var, att de sökte sig till andra, utan jag fick ju som komma på det här själv. Jag kontaktade spelare i början och man hade ju som inga andra spelare att visa upp, utan du satt där liksom och kämpa på med division 1-spelare i början. Sen fick man ju som något genomslag där man fick allsvenska spelare. Det tyckte man var skithäftigt att få jobba med dem. Sen man fick SHL-spelare, det var ju så helt fantastiskt då. Och sen nådde jag liksom NHL-nivå med Viktor Olofsson i Modo i Buffalo nu. Så att det var ju som fick vara med hela vägen verkligen, kände jag, innan jag slutade.
Ja, så det handlar lite grann om att du lite flyt att träffa rätt med någon snubbe. Eller någon
ja, du behöver ha ett genomslag, ska jag säga, med någon spelare, för att du ska då rullar det på ganska av sig självt. Och kanske du blir rekommenderad av han till sin polare, eller liksom det, att du är duktig på det du gör. Och, men det är ett otroligt slitsamt yrke. Det tar sjukt mycket tid också. Man tror att det liksom kanske ja, att det är någon form av glidaryrke eller glassigt yrke kanske, men det är ganska många timmar du lägger.
Ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Eller det tror jag ingen vettig människa gör, utan det är ju, alltså hur mycket den jobbar så kommer det ju alltid finnas någon galen panna som kommer jobba mer. Alltså det är väl alltid så. Så att det är vad det är. Men om man tänker så här då, hur många klienter skulle du säga, om man säger att du är ett enmansföretag, hur många klienter är optimalt så att det inte blir för många och inte för få heller?
Alltså, när jag hade som mest tror jag att jag hjälpte 60 spelare samtidigt. Det var alldeles, det tycker jag alldeles för mycket. Jag tycker att man klarar egentligen inte mer än 20-30 om du ska göra det jättebra. Jag tror att många jobbar med uppåt 100 spelare, vissa agenter som är de största. Och det säger sig självt att du kanske inte liksom hinner med allting på de här spelarna som inte ligger högst upp.
Ja, men man fattar det, som sagt, i en annan värld, och det är svårt för en vanlig supporter att fatta riktigt. Men om man säger så här då, vi är ju lite grann, eller ganska mycket grann, vi är ju mitt i sillen nu.
Ja.
Om man säger att hockeyn har ett årshjul, så fattar jag, nu handlar det med att sätta en trupp då. Ta Per Kente, han ska sätta en trupp för 2022-2023. Men det är ju klart att han har arbetat länge med det. Är det så här att du sätter truppen i sommaren och sen så vilar du en 2-3 dagar och sen så är det nästa års säsong, eller är det att ja, det är oktober-november? Eller förstår du frågan?
Ja, men det är lugnare.
När börjar nästa säsong bli aktuell i innevarande, så att säga?
Det är lugnare vissa tider på året. När du inte liksom ska få ut dina spelare till... Det som tar allra mest tid är att alltså leta nya klubbar till spelarna och förhandla deras löner då väl med klubbarna. Det är ju huvuduppgiften tycker jag för en ishockeyagent. Så att jag skulle säga att från mars eller februari-mars till fram till augusti är otroligt intensivt. Det är då du liksom ska få ut alla spelare. De här bästa spelarna hittar du ganska lätt jobb till. De här som ligger lite sämre till på, som kanske inte har gjort en jättebra säsong, de är ju svårare att få ut då till en tillräckligt bra klubb som de är nöjd med.
Mm.
Så det är mycket pusslande där, och du ska göra alla nöjda, och du, alltså, ja, det är väldigt intensiv period just nu.
Ja, det blir på ett sätt en hypotetisk fråga, men du känner ju till den överlägset bästa av oss tre. Vad gör, alltså vad är Per Kentes jobb nu i maj, skulle du tro? Alltså i år, som en, ja, när säsongen är som den är just nu.
Just nu sitter han ju och letar spetsspelare till Björklöven, alltså bygga en första kedja. Framförallt han söker en andra målvakt bakan för Voutilainen. Backsidan ser ju väldigt klar ut. Så att det är mycket liksom att få de här sista pjäserna på plats, de här nyckelpjäserna för att det ska räcka hela vägen till SHL nästa år.
Och vi kan ju också säga så, vi tillåter oss ju att spekulera i någon mening. Och sen så, jag menar, rykten, det går, kommer att gå, det får vi strunta, utan vi kör på med det som är. Men om du skulle tro eller gissa, ta målvaktssidan som ett bra exempel. Kommer man att köra etablerat, eller tänker man en renodlad båsöppnare till Jona? Eller vad tror du?
Jag vet inte. Tidigare har man haft en tydlig etta med Polän och Kanatta. Och så sen nu hade man ju på förhand två ganska jämna målvakter. Det sista agentjobb jag gjorde faktiskt, det var i Botelagen till Björklöven. Så att den var ganska nöjd med. Jag tyckte han var riktigt.
Mycket.
Jag tyckte han var lyckad i år. Så att jag tror att man kanske insåg nu att det var bra två jämna målvakter också. Jag är ganska positiv till att ha, säg att första målvakten går sönder eller blir sjuk i en match 5 eller 7 i en final mot, ja, ska jag säga Djurgården. Då kan det vara ganska skönt att ha en målvakt som kan stå på Hovet då, istället för någonting som kanske är för dåligt.
Ja, nu är lite, ja, för den som lyssnar på det här så blir det ju högt inaktuellt. Men just nu på Lövens Instagram är en förlängning på gång. Så det är väl, vi får väl uppdatera live medan vi sitter och pratar här. Du lär ju för sig veta vem det är, men det gör inte jag. Men jag gissar väl, för det är väl Hurtz eller Gerard eller någon annan kanadiker, någon right, yank. Nej, men det, som sagt, målvaktssidan, det är ju alla klyschorsmoder det här med att målvakter måste man ha. Och det är ju, det funkar ju inte jättebra när vi tog in en mer renodlad i Isak Mantler, som i och för sig då gjorde det bra med Östersund sen och gick upp med dem. Så. Men det, jag vet inte hur begränsad man ska tänka att ekonomin är heller. Alltså att man vill bränna hur mycket pengar som helst på målvakter och att en då ska öppna bostad. Men det är helt uppenbart att du behöver två målvakter. Du behöver en som kan gå in, även under säsong. Helt uppenbart när, jag menar, på Lambrich sönderåkt, så höll det ju inte riktigt det vi hade. Så det vart ju inte riktigt så bra kanske.
Nej. Jag har en fråga. När, om man säger att om du har en spelare som signar ett längre kontrakt, alltså 3 år till exempel. Sådär, och säsongen är igång och det rullar på, det är inga skador och så. Hur ser er relation ut med varandra då? Liksom, är det att ni hörs någon gång i veckan eller varje dag? Eller hur ser den relationen ut under en säsong och det liksom tuffar på för spelarna och för dig?
Det var ju väldigt mycket individuellt. Vissa vill ju aldrig prata. De vill ju aldrig höra av agenter. Liksom. Sen finns ju de som behöver feedback varje vecka eller flera gånger i veckan. Så att det är ju helt olika. Jag skulle säga att det är väldigt person, alltså väldigt individuellt för hur personen funkar. Det där lär man sig efter ett tag, tycker jag, att man känner av det. Sen kan man också lägga fel på det. Det kan också vara en anledning till att du blir uppsagd som agent. Ja, men du, kanske man får höra att man inte hört av sig eller liknande. Men då kanske man har trott att han inte vill ha den där instant feedback. Liksom. Mm. Så att det är ganska svårt att känna av det där faktiskt.
Mm. Men du har jobb, alltså hur det är klart det är olika, men jag tänker hur jobbar ni, eller hur har du jobbat? Har du bara jobbat liksom på den svenska marknaden för spelare som kommer till Sverige och ska in i svenska klubbar?
Nej, jag tror jag jobbar lite annorlunda mot för många agenter. Jag tycker att många agenter idag i Sverige gör det ganska enkelt för sig. Man koncentrerar sig på Sverige. Man kanske inte söker så mycket klubbar utomlands. Jag tyckte att det var ganska kul att hitta arbetstillfällen i Finland och Tyskland och Österrike. Då fick man träffa andra sportchefer som var helt annorlunda. Det var som en helt annan kultur. Och så sen även jobba med mycket nordamerikaner. Det är min stora grej, tycker jag. Det är det jag tycker nästan allra roligast, att ta nordamerikaner till Sverige. Det är ju inte så många som har gjort det heller tidigare. Det tycker jag är skitroligt.
Mm. Nej, men det är ju så att lite så här, ja, men det är ju skägg och plös och sådana prylar, det hjälps, då är det ju roligare att ha dem ett så här italienskt amerikanskt efternamn, det är man ju mål.
Ja, sen. Figliozzi.
Ja, det är magiskt. Han var ju fruktansvärt bra, som jag minns.
Ja.
Också.
Minns du Marinucci då?
Ja. Jo, han var väl halv, jag vill minnas att han var halv snabb.
Ja, men
man visste inte vart han skulle. Han var snabb och åka rakt fram, men man visste inte vart han skulle. Men
Randy Edmonds beskrev honom, minns jag, som seriens bästa sargspelare. Det var Chris Marinucci.
Ja. Oj. Och jag kommer ihåg när man läste på text-tvn att nu ska Sarli Salapski in. Ja. Oj, en sån etablerad spelare. Han har inga knän kvar. Men han dunkade in i slagskott första matchen, minns jag.
Visst, han gjorde visst både Salapski och Greg Parks, de är rest in peace, va? Alltså, ja. De har vandrat vidare.
Ja, jag tror att det ska vara så. Ja, Greg Parks är ju det vet jag. Jag vet inte hur Salapski är, men
jag tror det.
Ja, som sagt, rest in peace. Nej, men det har ju kommit och gått mycket spelare, så det är inte så lätt att minnas. Men en annan sak som jag funderar på, och det är ju ur ett strikt supporters-perspektiv, så är man ju, man har vant sig, men man är ju ändå fullständigt galen när det läker ut i januari eller februari, eller när det läker ut. Jaha, nu har Pontus Andreasson skrivit på för Luleå. Ja, men kom igen, säsongen är ju inte sluten. Inte ens grundserien är ju nära att vara slut. Varför är det så att man signar så tidigt? Finns det någon vettig förklaring?
Ja, det är flera.
Alltså att man inte väntar till säsongen är slut.
Det är ju flera förklaringar. Dels vill ju Luleå vara ute i tid för att de vill signa Pontus Andreasson jättetidigt, för att annars går han till en större SHL-klubb söderut, tror de. Att han har ju sin koppling till Frölunda, då vill man vara för Frölunda till exempel. Det är ju mycket som att man väl vill ha en spelare, då måste man vara tidig. Så resonerar SHL-klubbarna. Sen som agent och spelare vill du bara signa upp. Du vill ju säkra upp SHL. Alltså, i princip alla spelare i Allsvenskan vill ju upp till SHL. Oavsett vad vi som supportrar vill och tror. Liksom. Så att de vill ju också veta att de har någonting på gång upp i SHL. Och de vill ju göra klart med det tidigt. Som agent blir du också stressad av att du inte kanske har den där SHL-klubben klar. För att du är rädd att förlora spelaren till en annan agentur också. Så att det är också en anledning att du gör klart tid så tidigt du bara kan, så att du säkrar upp att du jobbar med den spelaren i framtiden.
Ursäkta, jag blev tyst. Vi har förlängt med Viktor Stråle till 25-26. Det var ju bra.
Ja, det var bra.
Han får vara kvar. Ja. Så länge han är bra så får han vara kvar hur länge han vill. Vi får köra någon sån här, vad heter det, Scottie Bowman som är kvar hur länge som helst.
Ja, det var en bra och rolig förlängning, måste jag säga.
Ja. Just Scottie Bowman, om vi tar en från vänster. Man sa väl om han att han har väl en riktigt så old school ledarskap som inte funkar idag. Helt hänsynslös och stenhård. Det var ju någon spelare i Detroit hade sagt att ja, man hatar ju 364 dagar om året. Den 365, då höjde man bucklan. Så då kanske man tyckte att det var värt det, men det är ett ledarskap som inte funkar då.
Det är starkt att lyckas bli kvar en klubb över tid om du har spelare som känner så liksom.
Ja, men det var inte också de här liksom början på training camp, och inte minst för de nya. Han har på sig några ringar som han står och fingrar på där i mitt cirkel. Ja, men det går kanske inte att argumentera riktigt emot det. Men som sagt, det är nog helt annorlunda. Nej, men bra, men jag förstår att alltså perspektivet som supporter, eller liksom, jag fattar att det här är också en stor business, det är ett yrke och allting detta, men det handlar väl också om att man vill ha någon slags känsla av att ha kvar det som gjorde att man förälskade sig i sporten en gång i tiden, varför man nu håller på Björklöven, allt det, vi har ju redan här, vi droppar en massa spelare till höger och vänster som man minns, att man vill väl kanske ha kvar den här känslan fortfarande, att det inte allt är så superprofessionellt, super mycket jobb, super mycket business, fast det är det. Det fattar jag också. Men man vill ändå att, ja men förr du köpte liksom en Torbjörn Andersson tröja, du kunde inte ha den i 12 år för han for aldrig någonstans. Man visste att nummer 2 det var han, typ.
Men det är ju mycket skitsnack om att det ska bli så tråkigt att gå upp i SHL liksom. Det är ju som en, tycker jag, en ganska stor lögn liksom. Det är ju som en livslögn för sig själv att det blir tråkigt uppe i SHL. Det blir jättekul i början i alla fall. En anledning till att det blir så himla roligt är ju för att man kan behålla spelarna, just det du är inne på. Man får ju behålla sina spelare över tid. Du tappar inte dem till Oskarshamn nu eller till Örebro eller vad som helst längre, utan du får ju behålla dina talanger. Det är också en jättebra anledning att bara kliva upp.
Ja men verkligen, och att man får ett J20 nationell.
Ja.
Det minns jag, men jag hade ju inte riktigt koll på det, för det är väl ja, hur länge sedan var det Lövens J20 åkte i superelit, men det är väl över 10 år sedan i alla fall, minst.
Ja, det är mer.
Kanske 15 snart. Ja. Det är länge sedan i alla fall. Jag hade inte riktigt koll på hur sånt där funkar då faktiskt. Eller faktiskt och faktiskt, det kanske inte var så konstigt. Jag menar att, någon som hade en lång utläggning om att folk fattar inte hur katastrofalt det här är. Och hur, hur illa det sen blev. Alltså bara ett exempel, jag har tagit det förut för någon gång. Men för några år sedan när jag körde åt Umeå buss, alltså han som kör, alltså Buss Urban, han som kör hela Lövens organisation mer eller mindre. Skjutsade jag ju nå B-jun. Alltså det fanns ju två B-jun, om jag minns rätt, i Umeå då. Björklöven och Teg, men spelarna kunde gå emellan. Och det var Tegslag som skulle till Klemensnäs. Då pratade jag med lite ledare där. Och det här är ju, måste ju vara 15-16 den säsongen. Då är det en som säger att ja, det är ju över 60 spelare i J18 och J20 från Umeå som spelar i andra klubbar. Alltså det är inte konstigt att vi inte kan producera juniorer till vårt A-lag när de absolut bästa går någon annanstans när man börjar hockeygymnasiet. Det säger sig självt. Ja, men du kan väl se Carl Grundström och Lukas Wallmark. Mm. Det är ju Umeå-killar i början.
Nej, men vi i Umeå är ju som berövade på att få se alltså Wallmark komma upp genom juniorhocken. Det här har ju Luleå och Skellefteå fått uppleva istället. Sebastian Aho, alltså det finns ju massvis med exempel som vi i Umeå inte fått följa på grund av att vi inte haft ett juniorlag på vettig nivå. Så att det där är också en så här plus enorm plus för att som man får tillbaka när man kliver upp då.
Ja. Ja, för det kan man förklara till eventuella lyssnare som inte vet då att den dagen vi går upp SL, vilket vi hoppas att vi gör, då kommer vi automatiskt få en plats i högsta ligan på juniorsidan också. Det är så det fungerar, så att då finns det en möjlighet för spelare att stanna. Ja, men det är så, man förstår det, men ordet klumpkänsla, finns det
kvar? Ja, det gör det.
Hos spelare?
Det tycker jag att det gör. Det är ganska många som har det ändå, de här Umeå-killarna framförallt, i Björklöven tycker jag. Så att det skulle jag absolut säga att det gör.
Ja, det är roligt att höra. Men så är det. Men när tror du, om du skulle gissa då, när kommer vi att ha, för sig, truppen klar i meningen att vi kommer inte nu värva kanske på ett tag, så tillvida att det tillkom skad. Är det inom några veckor, inom några dagar, eller är det liksom just för älgjakten, är det i september, eller vad tror du?
Ja, det är bara just för älgjakten. Nej, men jag tror att för att prata Per Kente, det är truppen ett levande dokument. Nej, men jag tror att det kan allting från liksom inom några veckor till ännu mer. Det beror ju helt på när de här spelarna kan tänka sig skriva på som man är intresserad av. Alltså, det är ju ute förslag på ett antal spelare nu. Alltså, så är det ju. Sen handlar det om ju att spelaren ska acceptera Björklöven som klubb och sådär, att man inte hittar någonting ännu bättre.
Ja. Ja, men det förstår man ju såklart att alla vill ju spela så högt upp. Men om man tar från en spelares perspektiv då, om du tänker att vi hittar på det hypotetiska som du säkert har gjort då. Ja, men då hittar någon amerikan från östkusten någonstans som vill komma till Sverige och spela. Hur länge vill han vänta innan han tänker att jag tar andra divisioner i Sverige när det inte varit någonting bättre?
Nej, men det beror ju på hur man också lägger fram det som agent. Om man förklarar att det är ett jättebra jobb, det är fanatisk publikskara, det finns ju så mycket fördelar med att komma till Umeå. Det är ju lättare att sälja in det här om man är Umeåbo som jag var. Alltså sälja in Björklöven. Jag var ju bättre på att sälja in det än en Göteborgs agentur där nere. De bryr sig inte lika mycket om Björklöven som jag gjorde. Utan det var det som viktigare för mig att de här skulle spela här uppe. Då fick jag ju som njuta av de här spelarna som jag trodde på här uppe. Vi kanske kommer in lite grann på de namnen sen då.
Ja, absolut.
De här, vilka man har tyckt var det allra roligast att se Björklöven då.
Ja. En fråga som jag har ställt mig också här, Nicky, du får väl bryta den också. Man har ju varit fruktansvärt bitter över finalserien och man greppar i efterslån och man klagar och gnäller över allt högt och lågt. Men jag kan ju inte låta bli att tycka att till vissa delar så sköts svensk hockey amatörmässigt. Alltså att det ska inte vara möjligt att det finns liksom så personliga band mellan en matchfunktionär och en tränare till exempel som i Termell och Wessner. Och vi lämnar fullständigt därhän om det har jättemycket påverkan på matchutgången eller på matchserieutgången, för det är inte det vi pratar om. Men du som då har liksom varit inne på andra ligor, fungerar det på samma sätt där? För jag tänker så här amatörmässigt, det är ju patetiskt. I fotbollen skulle ju aldrig hända.
Men jag tror hockeyn, det är inte vi som gillar ishockey väldigt mycket. Det man glömmer bort egentligen när man ser det som du är inne på, att fotbollen är en sån otroligt stor global sport som där saker sköts mer professionellt på många sätt och vis. Hockeyn är extremt liten, alltså globalt. Så att det är därför det förekommer mycket sådana grejer som man tycker är konstigt. Alltså, ibland är det inte så konstigt som man tror, utan det är bara det att det är outvecklat, tror jag. Det är bara väldigt oproffsigt mycket som du är inne på.
Ja, och sen så skulle det säkert finnas någon förståsigpåare som all rätta skulle på. Ja, fotbollen kanske inte är superprofessionell. Man behöver bara säga FIFA och Sepp Blatter och fotbolls-VM går i Qatar, så behöver man inte säga ja, det finns en och annan take där på amatörmässigheten och mutkolvar också.
För att inte fastna i det bittra träsket, så tänkte jag så här, det finns en artikelserie i Aftonbladet om juniorhockeyn i Sverige. Och där har jag pratats mycket om baksidan av hockeyt och yrket. Finns det någonting som du skulle vilja förändra om du hade chansen på ett strukturellt plan kring hockeyn och framförallt av juniorhockeyn?
Jag vet inte, jag har inte funderat på den frågan så mycket faktiskt, men jag kanske hade lagt ner tv-pucken spontant. Jag tycker att det är en otroligt osund hets bland föräldrar framförallt. Är man inte med tv-pucken, då är man slut som spelare, tror ju verkligen barn i den åldern. Så att jag hade kanske lagt ner tv-pucken rakt av. Jag tror att vi hade fått ett sundare klimat. Jag tror att jag kanske hade förbjudit föräldrar att vara involverade nära laget, alltså i bås. Alltså, det är ett jätteproblem i juniorhockeyn, tycker jag, med föräldrar som lägger sig alldeles för mycket. Laguttagningar, påverkar tränare. Det är ju alltså en riktig soppa. Hela den biten.
Ja, det här får du jättegärna utveckla mer, för det är ju intressant. Det är en sida som man inte ser själv.
Nej, men det är ju men alla de här camperna till exempel på helgerna som är svindyra, som man måste skicka sina barn på för att kunna tävla, tror föräldrarna. Kostar 3 500 minst liksom lördag, söndag. Det är så extras träning som barna åker på, teknikträning, skills, helger liksom. För mig är det helt sjukt, hela den businessen. Det är så mycket pengar i det där som vissa tjänar på de här camperna. Jag ska inte gå för djup på det, för jag har inte orkat sätta mig in i allting i detalj där. Men för mig är det... Du lär dig inte så mycket på en helg att det är värt de där pengarna.
Nej. Förresten, i detta, hur gammal måste man vara för att man ska kunna få en agent?
Du får,
måste vara myndig.
Som agent får du inte kontakta en spelare förrän det året spelaren fyller 16. Så 1 januari det året spelarna fyller 16 under året, då ringer alla till de här nya liksom Rasmus Dahlin. De allra största talangerna får ett samtal från de här största agenturerna då, som vill att de ska skriva på direkt för deras agentur.
För det är ju intressant, det var ju lite grann det som stod i någon artikel där, att alltså ett stort viktigt steg för varje hockeyspelare när man är ung, om jag förstår det här rätt, är ju att du ska gå hockeygym. Alltså från när du går ut nian så ska du bara hockeygym. Men det innebär ju också att den processen är det inte mycket agenter med.
Nej, det är ju inte det, utan det där har ju varit en diskussion. Jag har inte läst alla de här artiklarna som har varit i Aftonbladet. De har rört vissa av de här grejerna, har jag sett, från vissa agenter, haft åsikter också i media. Det är ju ett problem delvis att de här spelarna inte har rådgivning det året de ska välja juniorutbildning. Deras föräldrar kanske inte är mogna att ta det beslutet tillsammans med sitt barn, för att vissa av de här klubbarna de beter sig kanske inte helt prickfritt när de ska rekrytera en spelare som de verkligen vill ha heller då.
Ja, men det är det jag menar, att alltså, man måste ju se, som jag har förstått det här också lite grann när man zoomar ut och vi pratar i svepande ordalag, det får man ha överseende för att det går inte att ha ett vettigt samtal annars. Men alltså att grunden är ju någonstans att det pågår vad man kanske skulle till och med kunna kalla för en rovdrift. Alltså på svenska unga spelare. Alltså från, det är så viktigt med en egen juniorverksamhet. Och man har imponerats över det är Skellefteå och det är Västra Frölunda och alla möjliga. Ja, men om du dammsug halva Sverige.
Ja.
Då är det väl inte underligt att du får ett bra juniorlag. Men det är ju, säger sig självt att en kille som är 14-15 och sen ska börja söka gymnasium. Men det är väl klart att han skulle ha varit betjänt av rådgivning.
Ja, jag tycker ändå det. Är, alltså rådgivarna eller agenterna är ju till för spelarna också. Det måste man också komma ihåg. Alltså huvuduppgiften är att hjälpa spelarna och dess familj att ta så bra beslut som möjligt. Och de här klubbarna vill ju kanske få det så bra som möjligt på sin sida. Då. Så att jag tror att man kan behöva en rådgivare egentligen i den åldern. Men det har varit mycket diskussioner på våra agentmöten om det här. Alltså tidigare, ja. När jag var med.
Ja, nej men för att det är ju intressant. Och det var ju någon, ja, du behöver inte referera ju till just det. Men alltså, det var ju ett exempel på, ja men det var, ja men du har små klubbar. Ja men det är i Stockholmsområdet eller var som helst. Det var Vallentuna till exempel. Ja men det var ju jättemånga. De var ju från Estland och Ungern och alla möjliga ställen. Ja men deras bästa svenska spelare, de har stuckit någon annanstans redan.
Mm.
Så att du får ta in utländska spelare redan i den åldern, annars har du inget juniorlag alls.
Nej, jag läste om det där faktiskt och, också.
Ja, och då är det ju ett problem, ja, men hur hamnar de i Sverige? Ja, men där finns det också mycket pengar någonstans som florerar för att någon ska komma hit. Och de ser väl då i sin tur det som sin chans. Ja, men det blir en soppa. Och det gäller faktiskt, tycker jag, ha grundperspektivet klar för sig. Nej, men det är därför att de största klubbarna i Sverige vill ha de bästa svenska spelarna. Det är det där problemet sitt. Så att de värvas. Jag menar tidigare kanske att du hade hunnit göra någon A-lagssäsong i division 2 eller division 1 eller vad det nu var. Och sen värvades till SHL. Men det gör du långt, 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 långt innan nu.
Ja.
Och det får synergieffekter som inte bara är bra utan tvärtom.
Mm. Ja, men jag håller med dig. Det så är det.
Det är lite stökigt där med, det vet man ju själv, att man har hört att hockeyn skulle på något sätt vara en kapitalistsport. Alltså att det är de som har gott om pengar som har råd att ha sina barn i hockeyn. Och sen även, det finns ju det här med att man har föräldrarna nära laget. Så det finns ju orsaker till det, kanske svårt för 8-åringar att klä på sig allting också. Helt själv, inte och skridskor och sådana saker. Mm. Men det är ju, många gånger så kan man ibland känna att det är föräldrarnas egna tillkortakommande som idrottsmänniska som gör att de vill liksom styra fram sina barn, att barnen ska lyckas och vara där och peta i deras barns idrottsliga karriär.
Min uppfattning är att många föräldrar vill leva sin egen dröm genom sina barn. Mm. Alltså få ut sin egna karriär som inte blir någonting själv, då ska man pusha fram sina barn till att så man får leva den här drömmen då genom dem. Och det är där det blir fel. Liksom. Jag har ju varit med om väldigt många unga spelare som jag har fått stötta i min tidigare roll som agent. Där det kommer fram att föräldrarna sätter så mycket press på barn att de mår dåligt.
Mm.
Och det är ett jätteproblem i ungdomsidrotten idag i Sverige.
Mm. Ja, det är nog inte bara inom hockeyn. Det är nog inom väldigt många idrotter att det är så. Att föräldrarna lägger för mycket press på sina barn. Det har jag hört i flera andra olika idrotter att det händer. Och så där barnen till slut får nog och säger att nu lägger jag av. Jag vill inte fortsätta för jag tycker inte att det är roligt längre. Och det är inte på mina egna villkor heller.
Precis.
Ja, det där är ju en både viktig och väldigt intressant diskussion. Alltså att det ska vara roligt så länge som möjligt. Och det är klart det ska vara roligt så länge som möjligt. Och det ska helst vara en lek så länge som möjligt. Och så vet man också att elitsatsning tidigt ger ett visst utfall i vissa lägen i alla fall. Att spelare blir bättre. Så att det är ju inte helt enkelt. Men jag måste nästan berätta en anekdot. Jag tar en bara från bakom örat. När jag körde buss i Lycksele så skjutsade jag ju Lejonström måste ha varit. Till Åsele av alla ställen. Och det ska sägas, jag har varit i en del kalla ishallar, Västervik och Tingsryd. Men Åsele är ju överlägsen. Kallaste hallen i Sverige som jag har varit i. Där måste man liksom gå ut, det är minus 12 utomhus, man går ut och värmer sig. För det ser kallt inomhus. Det var helt sjukt faktiskt. Nej, men jag minns då som en stor parentes, men ändå som någonting roligt som jag sa till deras ledare, att de var ju 12-13. Alltså inte jätte, det är inga knattar, men det är ju inte jättestora heller. Men jag minns att de satt och tittade på vad jag tror det var Sunes sommar i bussen. Och jag reagerade på det. Jag tänkte, men de tittar ju på en riktig barnfilm. Jag frågade hur det kom sig faktiskt. Ja, men vi har bestämt det i klubben. De ska få vara barn så länge som möjligt. Och jag blev så glad att de sa så. För det var ingen som klagade. Ingen som, man kan tänka att ja, men 12, 13, kanske till och med någon 14. Nej, men då ska det tittas på det mest våldsamma som finns. Det var inte så. Utan man hade bestämt sig för i föreningen att försöka att hålla barn så länge som möjligt. Lite grann som en parentes, men ändå som någonting fint som ändå kan finnas i vissa ställen i alla fall. Mm. Men vi går tillbaka till Björklöven i alla fall här. Hur, du har redan nämnt det, att du tror att Löven kommer att satsa mer på en spets i första lina. Är det den uppfattningen du har?
Ja, men jag tror att man letar spetsiga forwards. Det skulle Björklöven må bra av att få in nu. Mm.
Ja, och hur, alla pratar ju om spets, vad nu spets är, men hur svårt är det att värva spets i svenska andra division, skulle du säga?
Har du obegränsat med pengar så är det ju jättelätt. Mm. Men det har ju inte Björklöven idag, utan jag skulle säga att det är ett intresse för att lära sig, framförallt i den nordamerikanska marknaden, du måste titta på, för att de svenska spelarna som är spets går nästan och inte få tag på till Björklöven, utan de spelar SHL och vill inte spela i andra ligan. Utan då måste du kolla utanför Sverige, och Nordamerika är ju den bästa marknaden i överlag då. Och då måste man först sätta sig in i, tycker jag, vilka typer av spelare passar i hockeyallsvenskan. Det är en väldigt snabb liga, så det krävs ju väldigt skridskostarka spelare. Det har vi sett genom åren, att de som åker bra skridskor har jättefördel av det och kan få ut sina kvaliteter. Det är som grundförutsättningen. Den bästa spelaren som jag tog in till hockeyallsvenskan, ni kanske minns Brock Little.
Ja.
I Västerås, det var ju sån otrolig superträff. Han är kvar i Sverige idag fortfarande. Det är ju den som har gjort mest poäng i SHLs historia nu på importsidan. Han gick ju förbi Tom Bissett under säsongen. Så att han är som urtypen för mig. Alltså en intensiv skridskåkare, en snabb spelare som även är jätteskicklig. Det är den typen av spelare som är, tycker jag, allra bäst att få in.
Mm. Ja, jag förstår det. Hur, alltså som sagt, hur jobbade du? Eller om, återigen, det blir så mycket hypotetiskt, men de säger, men om du var Per Kent, då skulle du helt enkelt scouta av AHL, ECHL då, rent praktiskt.
Ja. Men man får ju som en koll på massa spelare, AHL och ECHL. Sen finns det ju även universitetsligan, NCAA, och U-Sport som den heter på kanadensiska sidan, den är lite okänd. Där hittade jag ju Ryan McGurn, han spelar i Rögle och en back. Han tog jag till AIK för 5-7 år sedan. Och så sen, alltså du kan hitta spelare egentligen i alla ligor i Nordamerika om du vet vad du gör, om du söker efter den typen av spelare som passar i Sverige. Om du kollar på de här lagen som misslyckas med sina nordamerikanska spelare i Sverige är de sportcheferna som inte vet vad de ska leta efter. Utan de köper bara meriter. Liksom. Den som har mest AHL-matcher, tar vi in honom. Men det kan ju vara en spelare som inte kan röra sig. Men Nordamerika, ni vet ju det, att det är så små isar. Alltså isytan är så liten i Nordamerika. Så du kan ju vara den här stora skithusspelaren och bara stå framför mål. Och jättenytt i Nordamerika, men i allsvenskan är du oanvändbar.
Mm.
Kan jag tycka.
Vilken hur mycket idag, alltså ringer det fortfarande sportchefer för dig som bara vill få en, inte fråga om spelare såklart, men, eller fråga om spelare, att vad tror du om det här, liksom att du får konsulta mer, händer det?
Nej, men jag och Per Kent är som bra kompisar, ska jag säga. Så vi diskuterar mycket fortfarande. Det tycker jag är jättekul. Men sen är det ju en del andra sportchefer som hör av sig ibland, framförallt runt där utlänningssidan då, importspåren, och fråga lite vad jag tycker. Jag får fortfarande mycket mejl från utlandsklubbar som inte vet att jag slutar, som ska söka någon svenska spelare, och det kan vara så här på knagglig engelska om någon spelare som spelar Almtuna eller i Brynäs eller någonting då. Någon italiensk sportchef i Alpligan eller EBL i Österrike eller sånt där.
Ja, det kan jag göra. Jag fakturerar lite här för, så får vi se sen.
Ja, precis.
Ja. Ja, men det är roligt. Jag menar, alltså, förhoppningen, det är inför alla säsonger att vi ska få ett bra lag på isen, och det tror man att man får. Det vore ju fantastiskt om vi hade en. Alltså, varför vi inte gick upp är ju av många orsaker, men det är ju inte minst det vi är inne på. Den här som gör att, ja, men vi drar i stolpen i powerplay medan Fredrik Forsberg inte gör det.
Mm.
Alltså den här spetsen som gör att, ja, men vårt powerplay, vi dunkar till.
Ja, men det är den spelartypen både vi och andra lag vill hitta. Liksom. Det är den där sista spetsen ungefär. De som gör de här avgörande målen, det är den typen alla vill få in, ska jag säga.
Ja. Mm. Jag lyssnar ju på en, det är ju länge sedan ju, men när han hade lagt ner mycket scouting på Kanata, tror jag. Om jag minns rätt, alltså kolla upp, ja, men i de här videoprogrammen som fanns, och han var avperkant väl scoutad. Så det är klart, det går ju om man vill, men du måste ju lägga ner den tiden också då.
Alltså du på, det finns ett program som heter Instat som många använder både i fotboll och hockey. Mm. Och du kan sortera då på spelarna, att du får liksom 18-25 minuter på bara den här spelarens mål sista åren. Mm. Så får du se de där målen liksom bara rulla. Du får ju en jätteklar bild av vad du för typ av spelare liksom du söker eller du vill få in. Det finns sådana hjälpmedel idag som inte fanns för 10 år sedan.
Ja, just det. Nej, men det är klart. In och så lägg du till hashtag gubbhörnet. Har han många där, då är det ju bara värva, anser jag.
Då hade du köpt direkt, va, Josef?
Ja, men alltså gubbhörnet. Vicka på vänster axeln och lägger gubbhörnet. Det är så, du ska fancy pants och lägga bäcken i krysset. Men gubbhörnet är alltid ledigt. Hur svårt kan det vara att förstå?
Gubbhörnet är alltid gubbhörnet, som du brukar säga.
Ja, nej, men det hjälps inte. Ja, men om vi går in liksom också, ska jag säga då, vi som sagt, hockey kan man prata om länge som helst, men vilken var den första importen du tog till Björklöven?
Ja, jag satt och funderade på det, jag fick gå igenom mina mejl idag så här, från 2010, ja. 2009, där var jag tillbaka, det var ganska kul.
Mm.
Jag tror att det är Peter Tsimikalis, minns ni grek?
Ja, ja.
I division 1, alltså det här är riktigt länge sedan. Hans kusin George Halkidis kom också in på, ja. Eller de har släkt i någon form där, tror jag. Det var ju den där division 1-säsongen, jag tror inte det räckte hela vägen, va?
Nej, nej, då är man inne på tredje sorteringen liksom.
Men Tsimikalis hade gjort det bra i Växjö innan, året innan. Det var ju den här tiden när Henrik Everson, sportchef i Växjö, satt och värvade de här spelarna vi alltid drömde om, i alla fall jag och Fotip Löven, de här Steve Saviano, Dustin Joner, ja, David Lambom, och så var det ju den här Peter Tsimikalis, det var den fjärde.
Ja.
Och det var han som jag lyckades leverera till Björklöven, sen blev det, han var okej, jag tror det stannade där.
Ja, ja, men det var ju innan det var väl också så här, Patrick Jettman var ju också någon sån här som alla gick igång på. Jag kan inte tänka mig att det var någon som egentligen visste, utan det var, han blev som en myt, som Getisnömannen, att han är världens bästa spelare. Han var ju väldigt bra i mod och så, men ändå.
Det fanns ju en video på honom där han gjort 50 mål på YouTube som snurrade där från Norge, minns ni där?
Ja,
det
där?
50 drömmål, och det var någon kanadensisk låt där också.
Ja.
Så att, nej, men en rolig anekdot på Jetman. Jag var i kontakt med han några år efter. Jag kunde inte släppa just det här vi pratade om. Den här drömmen att få se Jetman i Löven. Så jag var i kontakt med han efter han hade slutat. Och han tänkte göra comeback i Löven. Det hade varit en jävla grej.
Det hade varit magi.
Han sa Niklas, jag kan inte åka tyvärr, men
jag väger 112 kilo då, det går inte.
Men det slutade med att jag tog hans brorsa Steve Jettman till Karlskrona i division 1 då, minns jag. Jag var så inne på det med Patrick, ja. Det blev hans brorsa till slut då.
Ja, det blev någonting i alla fall.
Ja. Du, vilka skulle du säga är dina topp 5 importer till Löven genom åren?
Kul att du frågar, för det här är ett ämne som jag brinner för. Jag hade jättesvårt att ranka dem, så att jag har bara skrivit upp några stycken så där. Brock Trotter, första svängen, jag ville poängtera, inte stämningssäsongen, för då var inte jag agent åt honom.
Nej.
Det kan vara viktigt. för min egen skull. Men Brock Trotter, alltså jag såg ju varenda träning han gjorde i Löven på den tiden. Alltså, han var aldrig sett en spelare vara så otroligt överlägsen av de andra i hockeyhjärna, i skillsfaktor, i allting. Det som är tråkigt med det här är att han var ännu bättre andra svängen, för då hade han varit i Finland och tränat upp sig efter. Han var så fruktansvärt bra på träningarna när han var stoppad sen av de här rattfyllan i Tyskland och det där som dök upp där. Andra svängen där, så att säga.
Nej, det var stökigt.
Det var jättestökigt. Och hans första träning, minns jag att jag såg, det var ju då Niklas Pavel.
Ja.
Han höll på att släcka Trotter där med en huvudtackling på första träningen. Jag minns att jag skrek rakt ut. Jag var helt förtvivlad. Kanske ni minns Mark Hurtubis.
Ja, oja. Mm.
Det var, tycker jag, en riktig målskytt. Alltså. Med lite storlek och klev fram ofta och gjorde lite viktiga mål, va?
Mm.
För att han var riktigt bra.
Ja, nej, men det är väl också så här, vissa spelare som är bra. För Trotter minns jag också som bra. Det var ju också han, andra svängen hade ju han hade jag flyttat till Värme. Jag minns att jag såg en match borta mot Leksand. Det kan också vara när jag körde supporterklubben, vilket ju också var en väldigt intressant bussresa på många olika sätt. Det var ju en och annan enhet som sänktes mellan Västerbotten och Dalarna. Men det var det liksom bestående minnet av den resan, för det var ju första svängen. Det är också så att men han är så bra så att hans lagkamrater förstår inte riktigt vad han gör. Alltså man får inte ut det, och det liksom blir på något sätt att han slår och pass och hittar vägar. Nej, men det är ingen där, för att ingen har fattat. Den där ytan skulle jag ha åkt in på.
Vi hade ett ganska dåligt lag också på den tiden, tycker jag, överlag. Första trottesäsongen var vi ganska dåliga här uppe.
Ja.
Mm. Han hade ett väldigt bra skott, vill jag minnas.
Ja, så var han ju otroligt bra i powerplay. Han är precis den där spelaren som Olle Liss hade behövt.
Ja,
att han kunde slå de här avgörande passningarna liksom genom slottet. Så där. Mm. Sen skulle jag säga Alex Hutchins är ju, alltså, jag hittade ju honom på, jag såg några highlights från tyska andra ligan, Del 2. Från Kremachau, du vet, det är ett lag som spelar ut. De har inte ens en hel rink, alltså. Då hade jag en spelare som hette Tom Flodqvist på den tiden som jag hjälpte, som spelade i Södertälje bland annat. Så han var där på tryout. Och så fanns det en långhårig kille som hade skägg och får runt och slogs, och så gjorde han hattrick också. Och så, det var Hatch då. Och så tänkte jag så här, den här killen vill jag se i Björklöven. Så på den vägen var det.
Det var som banderjälerna. Honom ska vi ha!
Ja, det var Tjuren Ferdinand, alltså. Ren kärlek.
Det måste vi nästan också nämna. Var det inte så, som jag minns det, i någon artikel man har läst riktigt länge sedan när Bilavski kom till Löven? Alltså, de tittar ju på någon annan där, egentligen. Och sen så var det att, men du, den där kapten de har nu, det är han vi ska ha. Och ja, det blev så små. Jag vill minnas att man man hade sneglat på han. Fortsätt!
Russ Moyer, ska jag säga, var väldigt bra på den tiden för oss i division 1 här uppe. Jag vet inte vad ni tycker om Russ Moyer.
Han var ju bäst i back.
Ja.
Så var det väl. Och man fick ju känslan också, för som jag minns det så hade väl han signat innan kvalet var slut, och så med Oskarshamn. Och jag vill minnas det, oavsett vilket så, ja, men han gick ju till dem och ja men nu gick vi upp. Man fick väl känslan kanske då att ja, men han hade gärna velat vara kvar, men vi hade misslyckats svårt att gå upp, så att det, och det är svårt att gå upp från division 1 allsvenskan.
Nej, men vi frågade faktiskt Björklöven på den. Nu ska jag försvara Mojer här.
Ja, ja, ja.
Vi ställde frågan till Löven. Om jag ställde frågan, Rass vill veta om han kommer att få vara kvar om vi går upp. Mm-hmm. Kan vi skriva sånt kontrakt i förtid? Då väljer han bort Oskarshamn. Men det var inte Löven intresserad av på den tiden.
Ja, ja, men då får Löven skylla sig själv.
Mm. Han gick upp sen med Kalle Skrona, vad jag minns. Han var väl med Patrik Nevalainen, tror jag. Och gick upp med Karlskrona den där säsongen när de flyttade upp två lag till SHL. Så att han fick ju en SHL-uppgång. Mojer, till slut.
Vilket man inte kan säga om alla.
Nej. Femma, Zach Hamill. Mycket för den här Västerås-målet. Det klassiska Västerås-målet med den här brandlarmet som går. Ja, den här gula dimman som ligger. För de har dragit någon rökbomb i Västeråsklacken.
Precis.
Mm. Det är bara kaos. Att de inte blåste av matchen, tänkte jag. Att de bara, domarna bara körde på.
Men alltså, var det inte allas favorit, antingen Skilken eller Lyd, som dömde matchen?
Ja, det är i alla fall... det är så många frågetecken runt den där sista minuten. Att Skilken eller Lyd, som du säger, han bara lät det fortgår, det där kaoset.
Ja, men är det inte just för att det var på ett sätt tur att det var de, just någon av de här, inte, ja, man kan säga under halvan domarna, att det är någon av dem som döms som inte fattat här ska ju egentligen matchen avbrytas och hallen utrymmas. Blås igång matchen, vi kör färdigt.
Ja.
Tut! Var vänlig, utrym hallen. Nej, vi kör teckning. Ja, nej, men det glömmer jag aldrig. Det är också så här, man minns brottstycken, men man var ju mellan hopp och förtvivlan. Pucka gjorde mål där. Tidigare, ja. Väl. Och sen gör ju Västerås mål ganska sent. Jag minns att jag kastade fjärren rakt i väggen. Ja. Helt, jag skrik med ett vanligt. Katterna bara sprang och gömde sig. Och frun undrade vad det var frågan om. Sen var man ju halvnöjd, som sagt. Ja, men Cameron kan ju vara hur dålig som helst resten av säsongen. Det är målet räddar ju allt. Så enkelt är det.
Han var väldigt ojämn, tycker jag. Han hade sina stunder där han var hur bra som helst. Sen var han helt osynlig. Mm. Men han hade ju liksom en enorm potential. Han kanske inte hade fysiken riktigt för att få ut allting han hade i kroppen. Sen vill jag lägga till också två stycken till. Jag tänkte Justin Crandall, tycker jag underskattade i Björklöven kretsar. Alltså jag tyckte han var riktigt bra. Mm. Han hade ju stora magproblem på slutet också, sista säsongen där. Problem med magen. Så att jag tycker han gjorde två mål mot Karlskoga i semifinalen i match 7 också. Som det är lätt att glömma på bortaplan, den där galna matchen.
Ja, det är ju också så här, hjärtinfarkten är ju väldigt, väldigt
nära. Sen vill jag lägga till också JT Brown, som jag tycker var, jag tycker han var riktigt härlig ändå. Det var lite en spelartyp som inte haft så ofta här uppe i Umeå, eller vad säger ni? Lite annorlunda spelartyp, alltså med det här, alltså... kanske ställa sig framför mål och styra in puckar och lite andra typer av mål.
Mm. Han var ju orädd. Faktiskt. Ja. Han backade inte någon gång.
Varför? Nej, han tog ingen skit.
Eller om det var liksom att täcka skott eller sådär. Nej, han minns man med glädje faktiskt.
Det hade varit spännande att se han i årets Björklöven här på slutet. Jag tror han hade varit ännu bättre i Stråles hockey på slutet. Det hade varit spännande.
Mm. Han var inte intresserad av att få spela, alltså, var han inställd på att lägga av?
Han la ju av. Han är ju dagen så här, alltså surra i TV för Seattle Kraken, va?
Mm.
Så att han har ju fått fått en riktigt bra roll här efter karriären.
Ja. Ja, men verkligen, men det får man ju faktiskt lov att säga. Nu får man ju ta då Twitter eller sociala medier för vad det är, men det verkar ändå som att Björklöven ändå har gjort ett visst intryck på honom, för han skriver ju alltså en del om Löven och det är slutspel och liksom lägger ut saker, så att han, det är inte så att hans tid i Löven, som ändå inte var så superlänge, har försvunnit spårlöst, utan han verkar ju som att han gillar Löven ändå.
Sen jag kan ju dra en annan anekdot som jag kom på nu. Det är ju den här en klassiker faktiskt. Minns ni Jack Combs som inte funkar i Löven, men sen vann tyska målligan på 37 mål året efter?
Ja.
Dell, alltså den storyn är också väldigt speciell. Det var så här, sista dagen på transferfönstret satt vi där och så så var det två spelare som skulle komma i liksom paketdeal. Det var dels, de var kompisar. Det var ju dels Jack Combs som var bästa kompis med Chad Costello. Och Chad Costello var den här stora ECHL-stjärnan som hade gjort typ 3-4 säsonger över 100 poäng. Alltså det var ju, han fick ju en enorm karriär i Europa efter det här också. Riktigt jävla bra spelare. Men då ska båda två skicka in de här kontrakterna innan deadline här på kvällen. Så minns jag att både jag och Fredrik Grönberg gick och la oss då. Jag tänkte hoppas nu. Jag satt och tänkte det vore kul om de här, framförallt Costello. Det var ju det han man satt och höll på hårdast. Sen när man vaknade upp, då var det bara Kom som hade skrivit på sitt avtal där dagen efter. Då hade Costello fått nej av frugan. Så han fick inte flyga. Så att då blev det bara Koms som Mats Valtin inte uppskattade jättemycket. Trots att han fick ju en match mot Karlskrona borta. Han gjorde ju mål i första perioden.
Ja.
Han hade ju ett på ett.
Ja.
Och så sen åkte han sen till Dell, alltså tyska högsta ligan, och vinner skytteligan i hela tyska ligan året efter, före massa liksom för detta NHL-proffs. Men han fick nästan ingen mer i Löven.
Nej, men alltså, vi har ju haft Jon Palmebjörk med.
Ja.
Och han konstaterar någonstans bara att nu är det ju då skillnad på Division 1 och Hockeyallsvenskan, men att i Division 1 så alla ville ha pucken, man känns ostoppbar. En och en halv säsong senare så vill man inte ha pucken, och han hade väl, du minns kanske det är bättre än jag och Nicke, men han hade fått sådan avhyvling liksom, och även offentligt inför stora delar av laget. Och att för vissa funkade bra. Hellström har aldrig varit bättre. Liksom. Han kunde man skälla på. Bara kanon. Han bara tog i. Men att Valtins ledarskap kanske inte funkar för alla. Det jag minns med Koms är att han hade väldigt fina händer. Bra plösar, minns jag.
Otroliga plösar, va? Alltså, ja, nästan så här John Beccarelli-nivå.
Ja, men det var enorma plösar. Jag minns också en annan med bra plösar. Men han hade ungefär likadan fysik som Öberg i augusti.
Ja, ja. Det var det, ja, men han var ju inte... Vad sa du?
Han hade väl grillat en del.
Ja, han var inte topptränad. Det var därför vi behövde Chad Costello. Så det följer hela grejen. När Costello inte skickade in sitt, och satt vi där. Men då hade vi ju Hurtubis också den säsongen. Det var ju det året vi var nära att kliva upp. Jag satt och tänkte på det. Tänk om vi hade fått in Costello där och då, som var helt överlägsen i ECHLs poängliga. Alltså det hade kunnat bli någonting av den säsongen då.
Ja. Men det är fantastiskt. Vi är verkligen uppskattat att du vill vara med, och det är så otroligt mycket roligt och anekdoter som man kan ta med sig. Så, jätteroligt att du delar det. Och som sagt, det är ju, du namedroppar och spelar just Johan. Ja, just Johan var ju också någonstans där. Och, ja, men du hade Mike Eggener.
Ja, ägget, va?
Ja, typ kunde bara åka översteg åt vänster.
Ja, just det. Nej, han var inte, jag tyckte inte han var så bra.
Nej, det kommer att gått en annan som inte har varit bra. Men för att knyta ihop lite Björklöven här nu. Vi tillåter oss då gissa att man tittar en del spets, och inte minst på den utländska marknaden. Om jag förstår det rätt. Så det handlar lika mycket om att du ska ha lite flyt och träffa rätt. Och också ha flyt helt enkelt att de vill komma.
Jag tycker inte det handlar om flyt alls. Alltså, du blir så otroligt nördig när du nördar ner dig här. Alltså, både Per Kent i hans roll och så sen även i agentrollen. Att du börjar nästan kolla på plötsföringen som du är inne på. Alltså,
ja.
Man börjar nästan kika på sådana detaljer till slut. Alltså, nej, men du har ju sådana verktyg idag att du kan se på video hur spelarna ser ut i olika situationer. Alltså, är du tillräckligt intresserad så får du ta på en bra spelare. Det är min uppfattning. Och som du har lite pengar att röra sig med. Det är svårare att värva spelare som är bra till, vad ska vi säga, till Östersund som gick upp nu. De har ju inte jättelätt.
Hur viktigt, nej, precis. Nej, men hur viktigt skulle du säga att vill säga att ja, men du som agent eller att även klubben försöker sälja in till en spelare att ja, men vi snittar nästan 4000 och vi har bra drag. Hur viktigt är sånt för spelare?
Jag vet inte egentligen, men jag byggde mycket på det när jag jobbade. Jag sålde ju mycket, alltså jag sålde in det med Björklöven, supporterskaran. Jag skickade YouTube-filmer till och med vissa av de här liksom. Jag har ingen aning om de ens kollar på dem, men jag hoppas att de gjorde det. Jag tror att du vill spela ett lag som Björklöven till exempel istället för att spela i, jag vet inte, för Almtuna där ingen bryr sig. För så är det. Att spela Almtuna måste vara otroligt tråkigt.
Det är kall ishall också. Det är lång kartong på. Då har man lärt sig.
Ja, förkylning. Garanterad förkylning.
Ja, Almtuna. Västervik är ju nästan ännu värre. Den är kall. Förutom Måsele, men där spelar det inte så mycket allsvensk hockey kanske.
Västervik kommer för övrigt rasa rejält nu när Georgsson, sportchefen, har gått till Södertälje. Nu är det slut för Västervik.
Ja. Ja, det är väl troligt. Men hur, om man vill ta den pucken bara från vänster också, men hur tror du Södertälje kan bli en maktfaktor snabbt att räkna med?
Ja, det tror jag. Emil Jersson, han är duktig på att välja rätt spelare. Sen kan man nästan inte göra det sämre än Södertälje har gjort det sista åren med sina förutsättningar. Du vet, de har ju samma budget som Björklöven. Alltså, de har en bra budget. Men de har ju sett ut liksom som att det är Östersund eller att det är Troja. Mm. Alltså, de har inte fått ut någonting av sitt material, tycker jag. Södertälje är en sån här lite sovande jätte som kan vakna i år och utmana lite grann. Västerås tror jag inte alls på som vanligt. Det är ju, jag tror aldrig de får ihop det.
Nej, det ryktas väl också Frycklund bort, till exempel.
Jag såg det, och han är ju ganska viktig ändå.
Han och vad heter den här andra som var så snabla bra? Men de har väl någon typ första linje. Det är Frycklund. Alltså det är så dåligt, jag borde ju sätta honom. Ja.
Ja, jag tycker vi lämnar Västerås.
Men precis. Alltså, för Frycklund är ju grym ju. Det måste man ju säga. Och försvinner han, då försvinner mycket.
Ja.
Powerplay, hela allt det. Ja, det får vi lämna den här. De är ju svartgula, så det är ju tråkigt långt per definition.
Ja, jag tänkte det.
Ja. Nej, men superkul. Vi kanske går vidare. Eller har du någon mer så här kul story som du kom på som du vill dela?
Jag satt och funderade på det nu. Nej, det är väl... men det kanske är Pontus Andreasson. Jag tog in Pontus Andreasson till Björklöven också. Det var ju... han har ju fått ett hyfsat lyft. Ja. Från Hanhals till Björklöven. Och Björklöven kom in ganska sent i bilden faktiskt där. Han var klar för Oskarshamn först på papper, alltså även skriftligt. Men då gick Oskarshamn upp och då ville de inte ha kvar Andreasson. Vilket var en misstag så här efterhand, får man ju säga. Så då ville de bryta. Jag sa okej då. Och då minns jag att jag pratade med Tingsryd. Och det var vi nästan överens. Så där. Men så minns jag att jag pratade med Per då också. Så att liksom, Per är också intresserad av att fynda hockey per krona. Liksom. Så Per var ju som nyfiken på vad kostar den här killen då? Liksom. Ja, så var han förstå att det här var kanske väldigt mycket hockey per krona här. Då, så att då var det Andreasson till Björklöven. Och det tycker jag var ganska kul så här efterhand nu när vi får in NHL-pengar också på Andreasson.
Ja, det är ju superbra. Hur tror du han kommer lyckas i Detroit för övrigt?
Jag tror att han kan lyckas. Han har ju... Alltså jag tycker att det är en så här fattigmans Pavel Datsuk, alltså förstår man rätt. Alltså han har en speldator som är... Han är ju otroligt bra. Det är bara att se på Luleå. Han var den enda som kunde förstå Omark. Omark vill ju spela med Andreasson. Det tog ju ett tag in på säsongen. Så var det de två.
Ja, det är intressant.
Ja, man kan inte låta bli heller att tänka så här, ja men... Hur länge skulle det ligga i att jag brände friläge för någon? Tänk om jag hade satt den. Ja. Sånt som man kanske bär med sig ett tag.
Man gör nog det.
Ja.
Du, vi kanske har pratat om den, men vilken anser du var den bästa importen som du har tagit in till Sverige? Alltså inte just till Björklöven, utan till Sverige i stort.
Det är väl, jag skulle säga, som jag har tagit in när det Brock Little, alltså överlägset, alltså. Han spelade ju Yale University, alltså universitetsligan, NCAA, NCAA. Och han hade ju inte ens ett AHL-erbjudande, sånt till mig. Utan jag såg han på, jag bara se massa videos på den tiden på, ja, man var ganska fanatisk och nördig då, men man började se massa highlight-videos från universitetsligan, så stack han ju ut med sin fart och sin teknik och sådär. Men han var ju otroligt, alltså han var ju så bra, så att alltså, de hade ju William Karlsson, Peter Öberg och Brooke Little i första kedjan i Västerås i året.
Mm.
Alltså William Karlsson fick ju rätt bra karriär efter det där också. Så han är väl den absolut bästa som jag hittat, tycker jag. Det måste jag säga.
Ja, han gjorde 66 poäng på 51 matcher i Västerås. 46 poäng på 55 matcher i AIK säsongen efter. Så att det är ju...
Det var ju AIK och SHL också, ska jag säga.
Ja, precis. Men precis, ja, men det är ju en enorm utveckling. Han låg ju, jag tvärkollar nu bara på Elite Prospect. Han har ju producerat enormt hårt och varit grym i Linköping, det får man ju säga.
Fantastiskt trevlig kille också. Så jätteintelligent, smart. Vem som helst får ju inte plugga på Yale. Liksom.
Nej.
Så att det var ju en skarp kille.
Ja. Mm. Ja, vi får hoppas att Löven på något sätt fast nu du har lagt av och gör annat, så att, alltså att Kent inte hitta någon Yale-snubbe som dunkar in 60 poäng nästa säsong.
Ja,
jag är ju redo att hota beslut.
Du är det, va? Du är lite sugen, ja, nu på lite bomber och granater.
Ja, men verkligen. Men nu vill vi aptera någonting och det ska smälla. Nej, men det är, alltså, vi har ju uppgången till Hockeyallsvenskan från Division 1 var ju fantastisk.
Ja.
Men det är ju egentligen på ett sätt den framgång vi kan prata om sen vi åkte ur 2001. Alltså, vi är så svältfödda. Och det är ju precis som du säger. Alltså, att gå upp kommer jag vara... Så otroligt roligt. Det är det man verkligen, verkligen vill. Och att det har, eller fler än en som har sagt nu, är ju om man tar laget från staden som inte finns. Men att i ren eufori och glädje så är på något vis uppgången nästan nog så stor i ren glädje som att sen gå vinna SM-guld. Alltså, vinna SM-guld är ju stort därför att det är det största du kan vinna. Men att en uppgång har så otroligt mycket större betydelse. Ja, det är klart. Du spelar om du ska vara bäst eller näst bäst. Men du spelar ju inte om ett x antal tiotal miljoner som du kommer skilja för klubbens del. Så att ja, en uppgång är så otroligt stor. Det är det som driver någonstans. Det är det som man önskar få se igen. Det är bara...
Ja, alltså jag tror att en för mig personligen, alltså, så är det mycket större att gå upp i SHL än att vinna ett andra SM-guld. Sjukt nog att säga.
Mm.
Så känner jag just nu. Sen kanske man inte känner sig sen, men...
Ja, nej, men det, jag håller med det.
Ja, men gå upp, absolut, och etablera sig som ett SHL-lag. För det är inte bara att gå upp. Du ska ju lyckas hänga kvar också. Kanske två säsonger i alla fall innan man liksom kanske det hinner sätta sig lite saker och kring. Till, både kring lag och men även kring föreningen i stort. Liksom organisationsmässigt. Så. Ja, jag vet inte, Josef, vad säger vi? Ska vi som tuffa vidare mot en avslutning?
Ja, det tycker jag vi gör. Vi går vidare. Och så frågar, följer du övrig sport mycket? Fotboll? Baseball?
Nej, inte de här amerikanska sporterna som du kör. Du är väldigt mycket i USA.
Jag bor i Finland. Jag bor i Finland och så är jag född 50 år för sent, har jag kommit på.
Ja. Nej, men alltså fotboll är ju mitt, alltså fotboll och hockey är ju mina stora sporter. Alltså inte engelsk fotboll som alla ser, utan jag är väl mer intresserad av Italien kanske. Och så sen gillar jag att se allsvenskan också, inte för fotbollen, för den är ganska dålig, men just den här stämningen runt matcherna, stora publiklagen, hela den grejen, du vet ju själv.
Ja. Vi har ju varit inne på det tidigare i tidigare avsnitt, att fotbollsallsvenskan är en liga som människor från Italien, England, andra länder reser till för att få uppleva drag på läktare. Alltså det måste sägas, alltså folk tror inte fatta hur bra det är, och det är ju huvudstadslagen mest. Och, jag bor ju nära Degerfors, så jag tittar på mycket matcher. Nu kom Malmö på besök på söndag. Så dit hade jag ju tänkt gå på. Och då är inte publikdraget på samma sätt. Men då har du hela liksom brukstanken. Alltså det är liksom som att Lycksele skulle spela i fast i fotbollssvenskan. Det är helt osannolikt och därför blir det som så roligt. Sen så har du ju ett upptagningsområde som är ganska stort. Det är hela Värmlands lag fast det ligger i Östra Värmland eller Örebro län och hela den grejen. Såg du, ja, men ta nu senaste Stockholms derby när det stod såhär, var 97-3 i bollinnehav, ja. Fast AIK ledde med 1-0. Det är helt sjukt ju.
Ja, men jag har ju alltid hållit på Hammarby fotboll också sen jag var 16, så att det var ju en total utspelning. Men sen slutar det ändå 3-3, va? Så att du ser vad sport, ja, är konstigt.
Ja, men verkligen. Mm. Men blir det SM-guld till Bayern?
Ja, det brukar ju inte bli det. Men,
nej,
nej, men jag tror att det blir det. Signa Zlatan nu. Det finns ju en chans att Zlatan signa, tänker jag. Att han avslutar i Bayern eftersom han är delägare också i klubben. Så att då tror jag att det blir guld.
Mm. Ja, det vore ju det vore ju storslaget såklart. Nej, men Hammarby har ju gjort en resa alltså som har störst, ja men högst publiksiffror och hela den grejen. Man har gjort någonting alltså med arenaflytten som man måste imponeras över. Det kan man inte komma ifrån. Och att man har ju vuxit och det, ja, man har ju släppt in, man har ju också lärt sig att spela lite försvarsspel, men man har ju släppt in minst mål hittills. Nu har ju inte alla spelat lika många matcher, men det är ju ruskigt imponerande, det måste man säga.
Verkligen.
Ja, när man bara säger, ja, men när vi är inne på Zlatan, han, det är bara att lyfta på hatten. Det är ju den bästa svenska fotbollsspelaren inom tiderna. Den som påstår något annat, det är ju inte med sanningen överensstämmande.
De största Zlatan-kritikerna måste ju nästan inse att han är ganska bra nu.
Ja.
Eller att, han, haft, att han haft en bra karriär. Så.
Ja, det är galet. Nej, men vilan går att vinna igen. Jag vet inte hur många titlar han har, men det är ju så många. Så att
12,
inte...
12 ligatitlar.
12 ligatitlar och 21 kupptitlar tror jag han har. Vilket är sjukt imponerande.
Med tanke på att han bara att spela bara de största ligorna också nästan.
Ja, precis. Han har väl vunnit ligan i Italien, i Spanien, Frankrike och inte i England, va? Han var väl inte i Manchester, var han inte när han var där. Ja. Det är väl plumpen i protokollet.
United brukar inte vinna så ofta nu för tiden.
Nej, vi gillar inte United här.
Nej, jag förstår det.
Nej, men alltså hur bra gick han Ajax då där i början?
Ja, men
han var lite liggande.
Han var ju lite, nej, tror jag inte. Han var ju segstartat. Det var ju då jag minns att han det var ju då han bara låg på någon madrass i rummet och spelade PlayStation och han var ju helt superoseriös där. Sen kom ju Mino Raiola in i bilden där och fick som fart på honom och så var det väl Juventus. Jag minns att jag såg hans första match i Juventus när han gjorde mål direkt. Han var ju riktigt bra alltså.
Ja, visst har han vunnit ligan i Italien med både med Juventus, Milan och med Inter, va?
Ja,
tror jag.
Det tror jag också.
Det är rätt
han fick ju en sån där, det var väl Juventus, det var det där när Calcio, jag kan inte uttala det här på italienska, men du vet det här klassiska mästerskapen när de hade mutat sig till mästerskapet. Han fick ju den borttagen tror jag. Jag tror han räknar på den fortfarande, men
ja, det har inte jag något med att göra.
Ja, det är härligt. Han är en härlig profil.
Ja, verkligen.
Ja. Nej, och det är ju, om vi nu ska knyta upp, vi ska verkligen gå in för landning, men det är utan likheter i övrigt. Men man tänker, men han har ju i landslaget kanske också varit som en spelare som, ja, men Brock Trotter eller vem som helst som är så bra att spela på sånt distinkt speciellt sätt, så att har du inte rätt spelare runt han, då funkar det inte riktigt.
Nej.
Och då är det lätt att tycka att kroppsspråk, att han är gnällig. Ja, men slå vettiga bollar till han som man kan jobba med. Så.
Det var därför det inte funkar i landslaget tror jag länge, att spelarna förstod ju inte hur de skulle spela med Zlatan. Sen vart ju det bättre och bättre på slutet tycker jag.
Ja, ska jag haft en Steve Galloway där, då hade det blivit bättre.
Super Steve där. Han bara.
Ja. Det måste ju vara det mest julbenta människa man har sett.
Ja, men oj vad bra han var.
Han var fruktansvärt bra.
Ja.
Ja. Nej, men det finns mycket fotboll och sport. Nej, men det ska bli intressant att se faktiskt. Fotbollssvenskan följer ganska nära nu också. Jag är mest intresserad av att Degerfors inte ska åka ur. Och då håller inte att du spelar så här fyllepass i 90:e. Till en långsam mittback Jag vet inte om du såg det mot Varberg. Det såg 1-1. Varberg hade ju en spelare utvisad. Degerfors låg ju på stenhårt för att göra 2-1.
Varberg-Degerfors är ingen sån där match jag liksom ligger och drömmer om faktiskt. Om jag
ska... Jo, Varberg-Degerfors är en match som du bör se. Nej, men du, liksom ett dåligt hemåtpass och så det kommer någon anfall där som springer bara ifrån. Det ser ju plågsamt ut. Så han drar ju ner där blir ju friläggsutvisad. Och sen är det ju då frispark nära. Målvakten gör en superräddning för han kommer helt fri där då. Mm. Men ja, det blir någon frispark och då muren så fel. Alltså, jaha, i 92 eller vad det nu var, jag minns det exakt. Det var enormt frustrerande. En match man minst ska ha en poäng så blir det noll. Och för ett sånt lag som Degerfors, du har ju ett gäng där i botten som med GIF Sundsvall och Degerfors och några till. Ja, men varenda poäng är så fruktansvärt viktig. Så att sådana får du inte supa bort på bortaplan. Det funkar.
Nej, men det är ju... jag gör inte det. Du, nu har vi hållit på så länge att jag ser att jag har 2% kvar här. 1%.
Ja.
Jag funderar på om jag... Ja, ni ser om jag försvinner.
Ja. Nej, ja. Men vi kan väl säga så här. Vi är supertacksamma att du ville vara med. Och jag tycker att det har kommit fram till mycket matiga saker. Vi syns på någon läktare senare i höst. Och vi får hoppas att Kent dunkar in några feta killar.
Det vore väldigt kul.
Costello, spelar han fortfarande?
Jag sa att han var retired nu. Han avslutar sin karriär nu och så ska han bli tränare. Det var därför jag kom in på det. Alltså, ja. Jag har varit jättedepressiv av att de här gamla minnena kom tillbaka.
Ja. Ja. Ja, det är härligt. Det är härligt.
Bra, kul att surra.
Väldigt kul att du var med, Niklas. Vi säger stort tack till dig. Och så sen säger vi även stort tack till alla som lyssnar. Så hörs vi om en vecka igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.